Kapitel 3. Jag tittade runt i rummet, i hopp om att hitta någon som jag kunde prata med. Men nej, jag hade platsen för mig själv. Jag gick fram till min säng, lade sig ner och började fundera på hans sista ord. Ditt första steg mot frihet. Han måste ha hänvisat till mina första ynkliga försök att röra mig med tankens kraft. Jag tänkte på min mor och min glädje över att ha haft möjlighet att besöka henne. Jag längtade efter att hålla om henne och berätta för henne att jag hade det bra, och att det inte finns någon död. Åh, mamma, om bara du kunde ha sett mig, ty jag har så mycket att berätta. Tankarna gick tillbaka till min barndom. Min mamma älskade att vårda och svepa omkring mig, särskilt när jag var sjuk. Jag visste precis hur jag skulle vrida henne om mitt lillfinger, kanske för att jag var enda barnet. Hon köpte alltid vad jag ville. När hon var arg på mig, satte jag mig till henne och bad om ursäkt. Utan min mor och jag visade det, förde mig det här beteende svårigheter i mitt liv. Detta gällde särskilt i skolan, där alla var på halsen av mig, eftersom jag inte skulle vända mig. Jag sprang hem från skolan och gömde mig i min fars redskapsbod. Jag var arg på mig själv för att jag inte kunde få dem att lämna mig i fred. Verktygskuret blev min borg och min fristad. Jag tänkte på alla de saker jag ville göra med mobbarna. Jag lovade mig själv att när jag växte upp, skulle ingen någonsin få träffa mig igen. När jag var 13-14 år gammal, lärde jag mig att ta hand om mig själv, och överraskande nog, jag fick reda på att många av dem som hade varit efter mig, ville vara mina vänner. Mamma var alltid omtänksam och fifflade om mig, när hon skulle få tid för det. Hon trodde att renlighet var bra och såg alltid till att mina kläder var snygga. Vi hade mer tur än de flesta, och så hade fadern ett bra jobb som ordförande i ett snickeri. Han hade en mörk jacka sett med väst och var mycket noga med att sitt figur var korrekt. Och han hade alltid ett plommonstop, bowlerhat på. När jag frågade varför, svarade han, ett tecken på respekt, son. Han var en typisk far för sin tid. Du svarade honom aldrig igen. Jag levde ett lugnt liv tills kriget bröt ut. Så var alla panikliknande. Vänner och släktingar var inkallade i militärtjänst. Det hängde affischer överallt med orden, ditt land behöver dig. Registrera dig nu. Jag var 18 år gammal när kriget bröt ut, och jag visste ingenting om världen, absolut inte för att tala om att gå i krig. Men ändå, var jag ivrig att registrera sig som volontär. Jag förklarade min far, vad jag kände, och kom med de argument som jag hade, att gå med mig grenadjärer. Låt mig tänka över det, sa han. När jag såg på min mamma, böjde hon huvudet och tittade ner i golvet. Jag visste väl vad hon tänkte. Jag lämnade rummet och gick ned på krogen för en öl. Jag var där en lång tid och pratat med vänner om kriget. Vid stängningstid ledde jag gemad, och när jag kom in, försökte jag vara tyst, eftersom klockan var många. Jag hörde min mors röst och stannade för att lyssna. Harry, vad kommer att hända med vår son nu när kriget är så farligt nära? Jag tror inte att han kommer. Titta mamma, sa min far, om det är Guds vilja att han kommer in i armén, måste han gå av. Han är inte längre ett barn, och alla män kommer att känna sitt land. Jag hörde en snyftning när jag gick in i mitt rum. Mamma älskade min far och mig högt och skulle göra allt för att hålla på till oss båda. Fadern hade en annan inställning till livet. Han krävde och fick respekt, men bakom hans grova yttre var han en mycket hängiven far. Han var chef för huset, men det var min mamma som såg till att allt var i ordning. Om det hände henne något, skulle pappa vara helt förlorad. Han kunde inte ens laga en måltid, för inte att tala om att helt enkelt reda en säng. Det gick flera veckor. I oktober förra året fick jag ett brev med information om att jag hade godkänts och att jag skulle anmäla sig till tjänst i Caterham 6 november. De få dagar jag hade kvar, gick allt för snabbt. Mamma bad mig att gå med henne till kyrkan, trots att hon visste att jag inte brydde mig om det. Inte för att jag inte trodde på Gud, jag trodde det var bara dumt. Dessutom skulle jag vilja bruka all min lediga tid med vänner. Jag jobbade 5,5 dag i veckan, så jag hade inte mycket tid för mig själv. Jag visste att min mamma var fast besluten att jag skulle till kyrkan, så jag beviljade. Prästen nickade när han såg mig i kyrkan. Han måste ha varit förvånad över att se mig. Jag lyssnade på predikan och sjungade mig till några psalmer. Efter gudstjänsten, knäböjde min mamma ner och med tårar rinnande ner för kinderna bad hon, käre Gud, ta väl hand om min pojke. Jag knäböjde också och lade armen om henne, det hände mig inget. På heder, det gör det inte. Sedan kom dagen då jag skulle säga adjö. Mina föräldrar tog mig till stationen, och jag var på väg för en massa kramar och tårar. Jag kommer nog ihåg att skriva, jag grät, när tåget började gå. Vi var många i kabinen som antingen var frivilliga, eller hade tagits med för att slåss för kung och fosterland. Jag är säker på om vi hade vetat att det skulle vara sista gången vi såg vår familj och vänner, så hade vi inte dragit. Men när jag nog har kommit till nästa liv, har jag lärt mig, att ett deltagande i händelser såsom krig är förutbestämda. Jag skrev flera brev till mina föräldrar om mina framsteg och tragedier på slagfältet. Resten är berättad. Mina tankar avbröts av att det fanns några som skakade min säng ymnigt och sade, stå upp då, din sova gris. Det fanns bara en som hade en djup röst. Jag öppnade ögonen och såg Bill stod där ganska så fint klädd. Hej Bill, du har sedan ändrat utseende. Det är en söt klänning, du har fått. Vad gjorde du? Frågade jag. Lite av allt, sa han. Jag har varit på att agera och har suttit och pratade länge med honom indianen. Han så visst en intressant kille. Vi pratade länge om den plats där han hör hemma. Vart var du? Du var här en sekund och nästa borta. Sam tog mig på ett besök till mina föräldrar, sade jag. Det var verkligen en överraskning, det sista stället jag förväntade mig att besöka helt enkelt, och titta på dem sätta humöret upp, men det förde också minnena framåt och jag saknar dem. Men nu vet jag att en dag kommer då vi ska vara tillsammans igen. Under tiden jag har mina minnen. Jag kunde se att jag fick samvetskval, så jag frågade Bill om han ville gå en promenad och sa, jag vet om en park inte långt härifrån. Jag kommer gärna med, sade han. Ge mig bara 2 minuter för att byta skor, så är jag redo. Vi promenerade över parken och stannade bara en gång för att fråga om vägen. Snart stod vi vid ingången. Så fort vi var inne, var landskapet helt annorlunda. Gräset var som flöjel och kändes så bra. Jag tittade tillbaka och märkte att det fanns fotspår i gräset där vi hade gått. Jag stannade och sakta lyftade ena foten. Gräset hade en märklig förmåga att lyfta sig upp, igen som om jag aldrig hade klivit på det. Det fanns ett överflöd av blommor, några som plantades så att de bildade ordet välkommen. Blommadoften var förtrollande och fick mig att känna lugn och glädje. Jag vände mig om och frågade Bill om han kände på samma sätt. Ja, en härlig plats, konstaterade han. Skulle vilja veta hur de bar sig åt för att göra det. Jag vet inte, sa jag, men låt oss gå vidare. Det fanns många människor i parken, någon gick arm i arm, andra satt i grupper och diskuterade. När vi gick förbi en grupp unga kvinnor, hörde jag en ganska slumpmässigt intensiv diskussion. Typiska kvinnor, tänkte jag. Jag påminde mig själv om, att människor är olika. Och denna plats visades inget undantag. Vi fortsatte vår promenad och kom efter lite snart till en stuga. Dörren stod öppen, och sedan jag blev nyfiken, tittade jag in. Där satt en pojke och ordnade med krukväxter. En trädgårdsmästare tror jag. Man verkade vara glad för hans arbete. Han vände sig om och hälsade oss, men inte på det vanliga sättet, för hans läppar flyttade sig inte. Istället ekade hans röst i mitt huvud. Jag vände genast till Bill och frågade om han hade hört det. Ja, sa han, jag hörde hans röst i mitt huvud. Hur i hela världen gjorde han det? Jag har upplevt det en gång med Sam, svarade jag. Men jag trodde att alla på detta planet använde sina stämband för att tala med. Trädgårdsmästaren stod upp och sköt sin stol under arbetsbänken, log och sa i förbigående något om att det borde rensas upp. Han vände sig om och talade till oss igen, men denna gång på ett normalt sätt. Om du tror att alla här bara talar med att använda struphuvudet, har du fel, min unge vän. Många kan och även använder båda teknikerna för att kommunicera med. För min del, eftersom jag tycker om att titta på och ta hand om parken, precis som jag passar och passar mitt sinne, och övning ger färdighet, men vad kan jag göra för er? Herrar! Jag tror att Bill och jag hade samma fråga av ilska, eftersom vi talade på en gång, men jag avslutade meningen. Hur har du gjort barken så vackert? Det måste ha tagit en evighet att skapa en sådan skönhet. För det första, skapade jag inte parken, sade han. Men jag var ändå med att hitta rätt ställe. Resten gjordes av själar från det sjunde plan. De skapade parken med hjälp av sin viljestyrka. Det enda syftet med parken är att ge människor som dig en bra upplevelse. Ändå jag arbetar på detta plan, är det inte mitt hem. Jag trodde nog att du inte var en av oss, rök du ur mig. Jag rodnade när jag upptäckte vad det var jag hade sagt. Det är okej, sa han, jag vet exakt vad du menar. Du har rätt. Jag hör inte hemma på den här nivån. Det finns många sätt att arbeta, och så hjälper jag till. Jag älskar det här jobbet. Jag har tittat efter denna parken i många år nu, och varje dag är som den första. Det låter intressant, sa jag. Men jag var fast besluten att ta reda på hur parken hade skapats. Trädgårdsmästaren måste ha hört mina tankar, för han avbröt dem med en förklaring om parkens ursprung. Det hela är baserat på kärlek, sade han. Det var kärlek som skapade det, och det är genom kärlek som den är bevarad i den form som du nu ser. Om denna kärlek för ett ögonblick försvagades, skulle parkera dö bort i sina ursprungliga beståndsdelar. Högre själar har en inte liten kreativitet. Utan naturligtvis, inte oändlig kreativitet. Endast Gud kan bevara det som han har skapat i all evighet. Såg du vill se några av parken? Ja, väldigt gärna, svarade jag och vände sig till Bill som nickade. När vi gick genom parken, märkte jag att det inte fanns några vägar. Gräset hade en etrisk färg och konsistens. Här och där i parken, fanns det grupper med tre. Vi passerade många blomrabatter, och varje var vackrare än den förra. Atmosfären var fylld med en himmelsk doft som fyllde varje andetag av fred. Jag tänkte på allt som San hade berättat för mig. Han hade rätt, Gud är ren intelligens. Jag förbryllade över denna demonstration av den osynliga Gud. Det är ett bra sätt att uttrycka det på, sade trädgårdsmästaren, jag har lyssnat på dina tankar. Jag hade glömt att han kunde läsa våra sinnen. Jag var helt förvirrad, så man förklarade mer om vad jag tänkt på. Senare blev jag van vid det. Vi gick över till en eikekratt med träd av olika form och storlek. Trädgårdsmästaren bad oss att vänta och gick över till en av träna. Vi såg ut när han satte en hand på trädet. Från där jag stod kunde jag se att han tillbringade flera minuter i en konversation med trädet. När han var på väg tillbaka till oss, frågade Bill vad han hade gjort. Jag pratade med trädet, svarade han. Jag kan se att du ännu inte har fått lära hur man kommunicerar med naturen. Bill log och inflikade, tala med träd. Vad tror du, partner? Det var mer styrka i trädgårdsmästarens röst, när han svarade på Bills fråga med en föreläsning om Guds skapelselagar. För det första, sade han, mitt namn är inte en partner, det är Ben. Och ja, jag pratade med trädet. Livsgnistan, av liv inom oss, är också i träd, men naturligtvis inte i samma utvecklingstrind. Du lär dig att anden kan och kommer att kommunicera med ande på alla andra nivåer. Kom ihåg att denna park byggs i kärlek, och dess vegetation är så utomordentligt vacker. Allt som Gud har skapat svarar på kärlek. Träet, det kunde känna min kärlek. Jag kan naturligtvis inte ha en konversation med det, som jag kan med dig. Ändå förstår det stimmiga medvetenhet mina tankar och reagerar genom att fullända sig för att behaga andra. Då du tänkte, vilket praktexemplar, så växte det vid tanken. Och nu mina herrar, om ni vill följa. Vi passerade obeskrivliga scenerier. Skönheten överträffade alla jordiska uppfattningar om himlen. Efter att ha vandrat i cirka 20 minuter, kom vi till en stor blomma. Det fanns ett överflöd av olika färger. Varje blomma smälte med nästa, ingen var felplacerad. Det var varje trädgårdsmästare dröm. Doften från blomsängen var himmelsk, och utlöste en ström av exotiska tankar. Jag vände sig om för att se Bills reaktion. Som jag hade förväntat, hade han en avlägsen blick i ögonen. Jag insåg att hans tankar hade lett honom till en viktig del av hans liv, en mycket glad del, måste jag skynda mig att tillägga. Har du det bra, Bill? En suck kom över hans läppar. Ja, Jim. Doften har en magisk effekt på mig. Det får mig att tänka på alla de bra saker som har hänt i mitt liv. Jag kan inte minnas en enda dålig erfarenhet. Jag är mycket glad över att vara här. Vem skulle ha trott att denna plats fanns? Om folk visste platsen här, skulle de vilja komma hit för tiden var inne. Det skulle inte vara klokt, för det verkar som om allt har ett syfte. Jag vet exakt vad du menar, sa jag. Om alla ville ansluta sig till oss, skulle det inte finnas någon som ville att återvända till jorden, och det förmodligen skulle inte finnas utrymme för oss alla här. Ben gick in i samtalet, du har rätt. Blommor har en hypnotisk effekt som endast tillåter en själ att se det goda i livet. Inom kort tid kommer du att vara utan ur den negativa tankars huvudström. Ingenting har förbisetts i skapandet av denna park, från gräset du går på, luften du andas. Allt är i perfekt harmoni. Du kommer att börja höra en inre kallelse för att nå högre. Denna kallan kommer att bli som en morot för dig. Så spännande, sa jag, men kommer du förklara för oss lite mer om parkens ursprung? Bill twittrade med, ja, det kommer du inte förbigå. Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt, säger Ben. Som jag sa tidigare, parken blev skapad i kärlek. Den lockade åt sig några av de mest utvecklade, likasinnade varelser som har möjlighet att använda sin viljestyrka för att skapa riktig skönhet. För det första var det en idé, och det ledde till en önskan att skapa. Redan där började idén att ta form. Det lockade så ännu högre själar som lagde sin förmåga in, för att uppnå den önskade formen. När planen hade genomförts, blev den färdigt med en välsignelse. Första gruppen skapade en mental bild av planen, idén, och fokuserade på bilden tills den var så perfekt som möjligt. Den kombinerade viljestyrka av gruppen tog ett subjektivt bild av parken i den objektiva världen, sådan du ser det nu. Du måste komma ihåg att denna plan är deras, inte deras. Detta gör det svårare för dem att behålla parken som begrepp, även om de är väl insatta i andlig kontemplation och mysticismens vägar. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Bill vände sig mot mig med höjda ögonbryn. Jag anade vad han tänkte, och sa, det kommer förmodligen att kräva någon tankasmältning. Bill skrattade så det skrockade. Var inte förvirrade. Du kommer att förstå allt som jag hade sagt, eftersom du får mer erfarenhet. Tycker du om musik? Ja, varför inte, sa jag. Ja, svarade han. Det är en magnifik musikscen, som jag skulle vilja visa dig. Vi gick rakt genom parken. Ben påpekade några träd och pratade lite om dem, när vi gick förbi. Snart kom vi till en kulle med musikscen på toppen. Även om det inte fanns sol, så strålade det som en diamant. Jag gladdes för att höra musiken, för jag hade inte upplevt musik sedan jag lämnade det jordiska planet. I porten fanns det några stora, utsmyckade dörrar. De öppnades och avslöjade en marmortrappa som ledde fram till sätena. Ben vill jag inte följa, men sa det, jag måste gå tillbaka till mitt arbete. Jag hoppas att du har njutit besöket. Vi tackade honom och sa att han måste komma och hälsa på oss. Han log, vinkade och var snabbt utom synhåll. Jag vände mig till Bill och sa det, han verkade vara en trevlig kille. Du har rätt, Jim. Jag undrar hur länge han varit här. Jag kan inte svara, jag sa, jag har också undrat hur länge vi har varit här. Då det aldrig är kväll, är det omöjligt att räkna dagarna, så jag har helt tappat min känsla för tid. Jag kommer att fråga Arsan, nästa gång jag ser honom. Jag tror att de är redo att börja. Det var värt att vänta på, musiken överträffat alla förväntningar. Orkesterledaren låt alla krafter i sväng. Och den ännu mer lovvärt var effekten musiken hade i etern. Härligt ljus bildades över musikernas huvuden, när tonerna vibrerade och skapade blå, rosa och lila färger med blixtig guld som rann ner genom dem. Färgerna dansade till rytmen av musiken. Ledaren var en del av rytmen. Runt honom fanns det ett blått ljus emellan, blixt från hans fingertoppar, som han svängde armarna. Som musiken intensiv rads, fick den färg som omger ledaren mer intensitet. Övergången var från ljusblått till indigo och sträckte sig långt ut från honom. Det var häpnadsväckande. När musiken blev mer kraftfull, visades flera färger över musikerna. Det liknade att titta i ett kaleidoskop, men mycket vackrare än något jag någonsin sett på jorden. Varje musiker var i perfekt harmoni med musiken vid sidan. Vid ett tillfälle sjungande publiken. Föreställningen varade en tid, tills ledaren bugade för att tacka. Ljuset som omgavs musikerna försvann snabbt. Allt, det som var kvar, var det blå ljuset som omgavs ledarens huvud och axlar. Hela atmosfären hade åtalats och hade en underbar upplyftande effekt på oss. Vi åkte djupt lyckliga därifrån och fann vägen hem till våra hus. När vi kom fram möttes vi av sergeanten. Jag hoppas, mina herrar upplevde något intressant. Hans röst lämnade inget tvivel om att han var missnöjd med oss. Jag har väntat på er för att säga att det finns ett möte, som alla är skyldiga att delta i. Sergeanten gick 5 steg framför oss och ledde över till sadeln. Han vände sig då och då för att berätta för oss hur sent vi var ute. Mötet var på väg att börja när vi kom in och satte oss. God dag, mina herrar, sade kaptenen upp från podiet. Jag har kallat er tillsammans för att ge er några goda nyheter. Striden är över. Tyskland har kapitulerat. En vilda jubel bröt lös. Många stod upp och hoppade runt, andra satt helt stilla. Bill vände sig och gav mig en stor kram som helt blåste mig undan. Jag flämtade efter luft och blev alldeles röd i huvudet, innan jag kunde skrika. För Guds skull, Bill, du kväver mig. Ursäkta mig, Jim, sa han, jag var bara helt taget bort. Kaptenen bad om fred, nu, herrar. Kriget är slut på det jordiska planet, och förhoppningsvis vill antalet unga själar som kommer hit falla, men vårt arbete har bara börjat, för striden mellan gott och ont fortsätter på lägre astrala planet. För närvarande går det bra för oss, men slut inte underskatta fienden, de onda krafterna är inte vänt ännu. De har bara bytt taktik, och kommer snart att bryta igenom någon annanstans på det jordiska planet. Det kommer att orsaka många olägenheter, tills folk vänder sig bort från sitt destruktiva, materialistiska sätt. Materialismen kan bara leda till krig mellan bröder och systrar, vilket skapar outsägligt lidande för många. Låt oss hoppas att det blivit något bra det här kriget. På engelska kallas det stora kriget, men det finns inget stort vid krig. Regeringarna måste arbeta tillsammans för att skapa en bättre värld för framtidens barn. Det är märkligt att de onda krafterna aldrig vill kunna bilda en stabil regering, när de kommer till makten. Förr eller senare vänder de sig mot sig själva och kraschar in i ett tillstånd av anarki. Och det existerar ingen rättvis demokrati och yttrandefriheten konfiskeras bort, med frihet och självbestämmande, och ersätter dem i rädsla och ställer tyranni som ett helvete på jorden. De som är på jorden firar avslutningen av kriga, och vi kommer också att göra så. Det kommer att finnas en insamling senare. Du kommer att informeras om vart och när. Jag säger härmed farväl och Gud välsigne dig. Jag jublade för krigets slut. Hela rummet var ett stort upplopp av sång och skratt. Bill och jag deltog i glädjens hänryckning, tills jag kände att det var dags att gå tillbaka till min bostad. Innan vi gick in, vände Bill sig mot mig och sade, jag tror att jag ska gå själv en annan promenad. Vill du att jag går med dig? Frågade jag. Nej, svarade han, jag vill vara ensam. Jag var orolig eftersom det kändes som Bill hade plötsligt gått lite ner. Jag vill inte att han ska vara ensam, så jag frågade igen om han önskade att jag gick med, men han var orolig. Jag visste att det inte kunde hända honom något, så jag sa adjö. Jag hade en kuslig känsla av att jag inte skulle få se honom igen, men det var löjligt, så jag slog ur huvudet. När jag kom in, var jag ensam, då alla andra festade konstant. Det var inte bra, så jag hade tid att tänka. Jag sjönk bort i självömkan och försökte skaka bort den, men den kom över mig i vågor. Jag var irriterad på mig själv och satte sig ner för att tänka på de platser där jag varit mer sann. Sjön, där jag hade badat, fortsatte att uppträda i mina ögon. Jag hoppade upp från min plats, upphetsad vid mitt beslut att återvända till platsen. Okej, tänkte jag, låt mig bara försöka. Jag blundade och tänkte på havet och höll bilden i mitt sinne. Jag riktade min vilja emot idén och började dra. Jag kände en känsla av lätthet och rörelse. Den här gången öppnade jag inte ögonen. Splash. Så jag var i vattnet istället för på stranden. Satan också, tänkte jag, medan jag kröp upp. Jag kom dit, men nästa gång jag kommer att koncentrera mig på stranden. Jag tog av mig kläderna och gick ner i vattnet igen. Jag plaskade runt i en timme medan jag tänkte att kriget var över. Kaptenen hade rätt. Det är människans natur att hitta något att bråka om. Jag undrade om det någonsin skulle bli fred. Jag kände om mina kläder var torra, och klädde mig. När jag hade fått på mig skorna, hörde jag ett skratt bakom ett träd. Nyfiken, såg jag bakom trädet. Jag borde ha gissat det. San sitta på en av sina stolar med sitt allvetande leende på läpparna. Min uppmärksamhet var genast vänt mot Sans fötter. Den mest ovanliga katt jag någonsin sett, kikade ut från under hans kläder. Vad är det? Frågade jag. En katt, förstås. Ser du inte det? Jag vet, sa jag, men vad är den typen av katt? Jag har aldrig sett en sådan förut. Det är en siames, svarade han. Hans namn är M.R. Shov, och han är min vän. Menar du ditt husdjur, sade jag. Nej, jag menar inte husdjur, sade han. En vän är vad han är. Om han var ett husdjur, kan jag bestämma över honom, men här kan du inte bestämma över en person som har sin egen viljestyrka. Vid att jag visar Timme, Shov kärlek och genom att ge honom frihet, förblev jag hans vän i många år. Alltid kommer han att besöka mig. Jag har en fråga, sade jag. Hur visste du att jag var här? Helt enkelt, svarade han. Jag placerade tanken på sjön i ditt medvetande. Det är mitt arbete att ta hand om dig. Det betyder att jag vet allt, vad du tänker och gör. Det var, började jag. Säg inte mer, sade San skarpt. Du skulle behöva hjälp, och jag ville inte att ingripa direkt. Det näst bästa var att plantera en tanke i ditt sinne. Resten kunde du själv klara. Som jag ser det, fungerade det helt bra, och jag önskar dig grattis med din prestation. Endast ett mindre tekniskt misstag. Men med lite övning kommer du att vara bara bra. Nu åker vi, som en överraskning, till 15:e nivån eller plan. Jag trodde inte att jag kunde komma dit till, innan jag var färdig, sa jag med tvekan i rösten. Det är också sant, men du har lyckats extremt bra efter att du har kommit här, och du har lärt dig mycket. Vad du har lärt har påverkat din mentala atomer, sedan de nu vibrerar mycket snabbare. När det händer, måste kroppen också sätta takten upp, annars kunde medvetandet snabbt brännas ut ur kroppen. I de flesta fall upprätthåller kroppen takt med en mental attityd. Men i ditt fall var det att lära sig sanningen, bränsle för din medvetenhet. Så du har upplevt ett slags extas. Därför kommer du snart utvecklats tillräckligt för att nå nästa nivå. Din nuvarande plan är den plats där agnarna sorteras från vetet, axlarna. Din förmåga att lära sig, sätter dig upp samman med vetet. När du har utvecklat dig själv tillräckligt för att nå det nästa nivå, kommer du att inse att här börjar ditt arbete på allvar. Vad du har lärt dig, kommer du att få använda i praktiken. Vi går på denna lilla utflykt som du kan se vad det är du arbetar eller om du utvecklar mot. För första gången i mitt liv kunde jag inte hitta ord. Jag stod tyst, tills Sans katt hoppade upp i hans knä. Det var ganska uppenbart att katten visste vad den ville. Det verkade som om att den talade mer San, som verkade förstå det. M.R. Shov var det första djur jag sett sedan jag lämnade det jordiska planet. Jag inser att du har en annan fråga om djuren, sade han. Du vet nu att jag kan läsa dina tankar, som jag kan läsa Timme. Shovs. Jag kommer att förklara för dig djurrikets utvecklingsväg, en annan gång. San satte katten ner och reste sig från stolen. Han vände sig, och med en gest var stolen försvunnen. Jag hade sett det flera gånger, men fann det allt fascinerande. San såg mot en plats där Timme. Shov hade lagt sig, och pratade med honom. Han vände sig sedan till mig och sa, M.R. Shov skulle älska att hälsa på dig. Katten kom fram till mig och satte sig ner, hans ögon borrade sig djupt ner i mina. Så målade han och rusade tillbaka till San. Är du nöjd nu? San frågade när han klappade katten på huvudet. Han gjorde en rörelse med handen, och katten var borta. Du har inte sedan upplöst honom, eller hur? Skrek jag. Naturligtvis inte, hur kan du tänka så, efter allt jag har sagt? MRJO var inte i stånd att använda sin vilja på riktigt samma sätt som oss, så jag hjälper honom. Vi är begränsade av vår utveckling. Djurriket är också begränsad av deras. Individerna är på sin egen individuella utvecklingsväg. Du kommer att bli förvånad över att höra att djuret är på ett steg på stegen, som vi är. Någon är långt under, andra bara stegen nedan. Alla klättrar vi för att bättre kunna uttrycka Gud inom oss. Nu kommer vi att gå, om du är redo. San utsträckte armen mot mig, och jag tog tag i den. Omedelbart märkte jag hans viljestyrka. Det blev en omedelbar effekt som påminde en skidlift. På ett ögonblick var vi där. Ett ljus slog mig som en blixt och förblindade mig några sekunder. San, jag kan inte se, ropade jag. Vänta ett tag, svarade han. Då ska jag hjälpa dig. Än en gång märkte jag Sans järnvilja påverka mig. Det kändes som om jag var insvept i ett fint tyg. Öppna nu ögonen, sade han. Denna gång blände ljuset mig inte, men det var svårt att andas. Det är helt normalt, sade han, bara slappna av och ta några djupa andetag. Till slut kunde jag se att vi stod på en kulle med utsikt över en dal. Det var en underbar syn. Böljande kullar med en grön matta, varje planta smälte med nästa. Allt lyste med en briljant som mer liknade en oändlig ocean, än en dal fylld med träd och blommor. Många av träden var i blom, och landskapet sträcktes så långt ögat nådde. Här och där fanns små hus, och jag frågade om människor levde i dem. Ja, sade San, och de är alla naturälskare och känner sig hemma i dessa omgivningar. Det finns också städer och byar, som det finns på jordplanet. När du är helt redo för den slutliga övergången, kommer detta att vara din hem. Kom, låt oss gå lite, vi har tid nog. När vi talar om tid, sa jag, kan du då tala om för mig hur länge jag har varit i min nya värld? Jag har förlorat all känsla för tid. Jag klagar naturligtvis inte, det är skönt att inte vara bunna av klockan. På ett sätt, jag tycker om det, men jag saknar mina föräldrar. Jag visste att du skulle fråga, sade han. Jag har redan räknat ut det. Du har varit här i 22 jordmånader, plus minus en dag. Men det är omöjligt, sa jag. Det verkar som om jag kom hit förra veckan. Naturligtvis har du förlorat all känsla av tid, sade han. Anledningen är att din vibration har en mycket högre takt av svängningar, fluktuationer. Dina dagar består av det som ger dig den största andliga tillfredsställelse. Inte ett hårt arbete att uttömma din inre livskraft, som i det jordiska planet. Tiden har inte någon effekt på själen. Tid och rum är jordens begränsningar. Var du än är kan du alltid vara så nära mig som du är nu. En tanke sänds i någon riktning och vid ett blixt når den sin destination. Nu kommer du inte att se dig tillbaka. Tänk istället på det levande nuet, inte det förflutna eller framtiden. Imorgon finns inte, och när det kommer, är det idag. Endast den nuvarande är vår. Tankar om det förflutna, skapa nebulosor i ditt sinne och skapa sorg. Låt inte sådana tankar sänka ljuset från dig. Låt oss gå vidare. Det fanns stallträd på båda sidor av oss och vi fyllde näsborrarna med en himmelsk doft. Gräset var så vackert att jag inte skulle trampa på det. Vi gick ner i dalen, och när vi gick, blev jag ännu mer medveten om gräset, eftersom det omfattades av alla vilda blommor på jorden som just anlänts vid vissa årstider. Det mest anmärkningsvärda var de vilda vallmor här och där som skapade illusionen av små solar som gav reflektioner i ett grönt hav. Långsamt blev färgerna suddiga. Jag visste att det innebär att vi var på väg tillbaka, men jag kunde knappt vänta med att få bo här permanent. Shan log och frågade om jag var redo att gå ut. Än en gång var vi på väg och kom snabbt att visas på samma plats vid sjön. Det var som om vi helt enkelt inte hade varit borta. Bara mina underbara minnen av besöket var tillbaka. Jag sa ju att det skulle vara en överraskning, sade han. Någon gång kommer du få bo där permanent. Tills dess måste du arbeta för att förtjäna rätten till det. Det du såg var bara betet, inte kakan. När du klättrar upp på utvecklingsstegen, blir planerna mer raffinerade. Måste redan ha noterat det, vid ditt besök på 50-planet. Även om det är kanske omedvetet, drivs alla själar att utvecklas högre. Låta det fylla ditt medvetande från och med nu. Sträva alltid på denna uppmaning, för det är lämpligt för dig själv, som du har sett idag. Vi kommer att besöka det jordiska planet nästa gång. Jag har en del arbete att utföra och vill ha din hjälp. I gengäld får du lite erfarenhet, och när vi är klara, kommer vi att besöka din gamla hem.